Jag kastades verkligen in i det här. Det är verkligen ingenting som jag planerade någonstans. Även när jag stod på mässor. Jag pratade ju inte ens med kunderna. För jag var så här, det här är inte bra. Ingen vill köpa mig. Alla skulle vilja köpa min choklad. Jo men precis, min mamma var ju så här, vad håller du på med?
Varför ska vegansk choklad smaka sämre än vanlig choklad? Så tänkte då 24-åriga Anahita Vasvan och byggde upp en helt egen vegansk chokladfabrik. Vi har åkt till produktionen i Uppsala för att snacka om hennes Vegan Delights. Anahita, välkommen till Starta eget-podden.
Tack så mycket, det känns verkligen jätteroligt att få vara med.
Först då, du har egentligen aldrig drömt om att driva eget, eller?
Nej, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så förstår jag varför jag är entreprenör och det känns som att det liksom var menat. Men jag har ju absolut inte drömt om det. Det var inte ens något som jag ägnade en tanke åt.
Nej, du ville bli diplomat va?
Ja.
Varför då?
Alltså ända sedan jag var liten så känner jag att jag liksom... Alltså vi reste runt väldigt mycket och jag såg att det var mycket som inte kändes helt rätt. Jag såg mycket så här orättvisor och jag insåg ganska tidigt att det behövde ske en förändring. Och jag ville vara med och bidra till den förändringen. Och då tänkte jag, alltså jag hade ju ingen aning om hur jag skulle kunna göra det. Men då tänkte jag att okej, om jag blir diplomat så kan jag göra det. Så det var egentligen så jag hamnade där.
Ja, och det gick ganska långt. Alltså du har en... kandidat i statsvetenskap och så.
Jo men precis, det har jag. Alltså jag pluggade ju och jag hade Vegan Delight som hobby. Och det var... Alltså det gick väldigt bra med plugget. Det var väldigt intressant och jag hade bra betyg och gillade universitetslivet. Men det var när jag skulle skriva min C-uppsats som alltså jag hade noll motivation. Allt jag kunde tänka på var choklad.
Underbart.
Ja, jätteunderbart. Men då klickade det också att den här förändringen som jag läste teorier om och som jag skrev om, min produkt förkroppsligade den förändringen. Och då insåg jag ganska snabbt att okej, men det är ju det jag vill hålla på med. Istället för att sitta och prata om att men vi ska skapa jobb så kunde jag skapa de jobben. Och istället för att prata om att om klimathotet så kunde jag bidra med en produkt som innebar mycket lägre klimatutsläpp. Så det var liksom, då insåg jag. Ja. Får jag vara lite jobbig? Får jag springa och hämta mina glasögon?
Absolut.
För jag blir typ yr om ni är utan dem.
Lite snabba fakta. Anahita Vasvan, hon är 28 år och är uppväxt i stadsdelen Sunnersta i Uppsala. Sen 2020 driver hon bolaget ESA Vegan AB med varumärket Vegan Delights som tillverkar veganska och glutenfria chokladprodukter. Praliner, bars och chokladkakor. Glutenfria sen Anahita själv blev diagnostiserad med just glutenintolerans. Hon driver bolaget tillsammans med syster och morbror och en investerare. 3 fastanställda och 6 timisar. Bland återförsäljarna finns Taxfree på Arlanda, Coop och Ica, varuhuset NK, hotell, både i Sverige och runt om i världen och så säljer de till privatkunder och företag runt om i världen via sin webbutik. År 2023 omsatte bolaget cirka 2 miljoner kronor.
Det var många i släkten som hade börjat bli veganer. Min syster var den första som blev vegan. Jag tyckte att alternativen som fanns, speciellt på den tiden, var jättedåliga. Och jag tänkte att liksom om man ska få folk att övergå till en växtbaserad kost så måste alternativen vara bra. Så jag experimenterade bara i köket och tänkte att men nu gör vi typ god vegansk choklad. Och min morbror kom hem till oss och han var så här, det här är jättegott. Och han sa ju att jag måste börja sälja det. Men jag var så här, nej, absolut inte. Jag kommer inte starta eget. Ingen kommer köpa det här. Men sen så insåg jag liksom att okej, det skadar inte att testa. Så vi testade sälja produkten på mässor och efterfrågan var ganska stor. Så det var så vi hamnade där. Men jag var inte vegan när jag utvecklade produkten. Men sen så har jag blivit vegan.
Det här med att experimentera och så, alltså jag förstår att du gjorde mycket hemma i köket då till en början. Gör du det fortfarande nu i din chokladfabrik eller?
Ja, alltså jag älskar produktutveckling. Det är verkligen det bästa jag vet. Och alla recept är jag som står bakom. Så det gör jag hela tiden.
Hur kan det gå till?
Det här låter jätteflummigt. Men det är egentligen bara en känsla. Alltså det kommer från ingenstans. Jag liksom ser receptet framför mig. Och sen så känner jag bara att okej, det här måste jag skapa. Det måste liksom... Jag måste få ut det här. Och sen så brukar jag bara skriva ner receptet och sen så testar jag det.
Hur var det liksom senaste som kom till dig från ovan?
Det var innan jul. Jag satt och tänkte på hur gott det skulle vara med typ en så här smakkombination av lime och kardemumma. Mm. Och sen så började jag bara hälla kryddor i chokladen och experimentera lite. Det brukar bli bra på första försöket. Sen är det tekniska delar som man måste in och justera i efterhand. Men
vad kan det vara?
Det brukar funka. Liksom, alltså till exempel om man kokar cola och grejer så kan det vara så att temperaturen på colan. Det kan vara typ sådana saker. Okay. Men smaken brukar.
Mm. Blev det nytt då? Det blev.
Ja, det är två nya chokladkakor som jag har gjort. En med, det här är jätterandom, med en med gurkmeja, så det är som en golden milk bar typ, och en med lime och kardemumma.
Och från att du liksom kommer på den idén till att det faktiskt ligger i butik, hur lång är den processen då?
Det beror på. Alltså ibland så kan det gå väldigt fort. Vi säljer ju via vår hemsida och då kan det gå väldigt fort att vi liksom utvecklar produkten, jag sitter och tar fram alla specifikationer på den och sen så lanserar vi den på hemsidan. Så det kan ta en vecka max. Men sen så brukar vi, det brukar ta längre tid innan vi lanserar dem i, alltså hos våra återförsäljare.
Mm. Om vi backar bandet då till att du började i köket, började sälja lite så här. Hur var steget sen till att faktiskt växla upp och satsa på en egen fabrik?
Mm. Alltså jag kastades verkligen in i det här. Det är verkligen ingenting som jag planerade någonstans. Även när jag stod på mässor. Jag pratade ju inte ens med kunderna. För jag var så här, det här är inte bra. Ingen vill köpa mig. Alltså, skulle de vilja köpa min choklad? Jo, men precis. Min mamma var ju så här, vad håller du på med? Men det tog väldigt lång tid för mig att liksom komma över den här rädslan. Och faktiskt känna att men det här är något jag vill hålla på med. Men sen när jag väl kom till den punkten. Då kändes det som att det inte fanns någon återvändo. Det var liksom, jag brukar prata mycket om intuition, men liksom en magkänsla som bara sa att det här måste hända. Och sen så fick jag det att hända.
Mm. Och vilka steg liksom att då hyra, du har ju stora lokaler här i Uppsala och en butik och så. Den liksom finansieringsresan som det är, hur var den och hur gick den till?
Ja, alltså det började ju hemma i köket. Sen så hyrde jag ett litet kök i Ulleråker i Uppsala. Och sen så gick jag från det till legotillverkning.
Som är?
Att någon annan producerar. Mm. Men det slutade vi med väldigt fort eftersom att det kändes inte rätt för mig. Och sen så brukade jag bara köra förbi här. Alltså efter att jag hade gymmat. Och jag såg de här lokalerna och de stod tomma. Och jag kände liksom, återigen så var det magkänslan som sa att men vi ska göra det här. Men jag hyrde köket i kafferosteriet först. Och sen så signerade jag alla avtal med hyresvärden. Men jag hade, alltså det var jätteläskigt. Jag satt ju där med en av mina bästa vänner, Julia, som var med från start och jobbade som säljchef. Och vi var liksom två 25-åringar som bara, ja, vi ska ha en chokladfabrik mitt under en pandemi. Alltså vår grand opening, restriktionerna släppte precis samma dag tror jag som vi hade vår grand opening. Så det var verkligen tur där. Men just med finansieringen så det vi tänkte var att, alltså min mamma hade ju hjälpt till med pengar i bolaget från start. Men det vi tänkte var så här, men vi säljer choklad och betalar hyran. Alltså vi tänkte inte längre än så.
Gjorde ni det då?
Ja.
Ja. Det gick ihop liksom.
Ja, det löste sig. Men det var liksom inte så att nu måste vi ta in kapital eller någonting sånt. Utan det var bara en känsla och två 25-åringar som tyckte att ja, men, eller, ja, alltså, ja, att det var en bra idé.
Ja, och det var det ju uppenbarligen.
Ja.
Ni hade riktigt bra choklad.
Det är det som
är receptet. Men, och nu då, om vi tar oss till idag, så hur många är det som jobbar med dig här idag?
Vi är 3 som jobbar heltid med Vegan Delights. Och sen så är det 6 timmisar som kommer och går.
Mm. Och hur känns det då att ha skapat det där som du nosade lite på?
Alltså det är ibland när jag brukar gå ut med hunden på lunchen så kommer jag och liksom går förbi fabriken och bara, men vänta, är det här mitt? Hur hamnade vi här? Så det känns ju helt magiskt. Men sen så ibland är det väldigt tufft och då är det jobbigt. Men det är liksom den här känslan av att jag har ändå kommit så här långt. Så oavsett vad som händer så har jag gjort det här. Och det känns otroligt att ha kommit över den barriären liksom. Psykiskt också. Alltså att ha kommit över rädslan på det viset.
Ja, och tuffa perioder har ju vi alla företagare. Mm. När är det som tuffast för dig?
Alltså 2023 var ju ett riktigt jobbigt år. Det var så mycket som hände. Det var liksom försenade leveranser. Det var slut på råvaror. Det var personal som var borta. Det var jättetufft. Och sen så var det också tufft ekonomiskt med säljet. Så det kan vara lite olika. Men det kan vara liksom att det är väldigt mycket press på mig. Även om det går superbra för bolaget. Eller att det inte går bra för bolaget. Och då, ja.
Hur gör du för att hantera sådana som förra året? Liksom?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men alltså det är mycket att jag går på den här magkänslan. Och jag har lärt mig, eftersom att jag har gjort den här resan, så har jag lärt mig liksom separera rädslan från det som jag faktiskt tror är rätt för bolaget. Om jag känner att men vi kan ta oss ur det här, då fortsätter jag även om det är jobbigt. Det är klart att saker och ting är jobbiga. Alltså det är, om man bara skulle play it safe hela tiden och göra saker som inte var jobbiga, så tror jag inte att man hade kommit så långt. Så det är, ja. Mm.
Ni skickar ju ut er choklad över hela världen nu. Vart är de kunderna allra längst bort?
Det är så kul. Jag håller ju inte på med orderhanteringen längre, men jag brukar gå in och kolla. Vi har haft kunder från Indien, Dubai, vi har flera kunder från USA. Så vi har verkligen kunder från alla möjliga delar av världen. Det är jättehäftigt att tänka att min adventskalender kommer öppnas av någon som bor i Indien.
Underbart. Mm. Gud. Jag vet ju att det fanns två personer som pushade dig i resan, din mamma och morbror. Hur viktigt var det att ha dem liksom som hejaklack med dig?
Jag tror att i början så var det superviktigt att de liksom pushade och sa att det här går, nu gör vi det här. För jag tror inte att jag hade tagit det steget själv annars. Men sen så hade jag också en av mina bästa vänner, Julia, som var med från början. Hon pluggade ju samtidigt. Men det blev också en väldigt viktig relation. För mamma och morbror, de hade heltidsjobb. Så de var inte jätteengagerade i själva bolaget efter ett tag. Alltså när vi liksom startade chokladfabriken så kunde de inte vara det. Men då var Julia med och vi pratade liksom i telefon och hade massa idéer varje dag. Hon satt i Göteborg och jag i Uppsala. Och det gav så otroligt mycket att liksom ha andra människor som tror på ens idé. För annars så kan man ju känna sig lite så här, har jag bara tappat det helt? Liksom. Jag vill öppna en chokladfabrik. Men borde jag göra det? Men om man liksom har andra som faktiskt tror på idén, så blir det mycket lättare.
Hur är Julia involverad i bolaget idag då?
Hon är inte det. Hon gör sin egen resa. Hon har flyttat till Mozambik. Ja. Och reser runt där. Men hon var med fram till hösten 2022. Mm. Tror att det var någonstans där som hon åkte.
Mm. När vi snackade för några år sedan så sa du, förlåt men jag känner mig inte helt vuxen än. Mm. Jag är 26 år och har aldrig haft ett annat heltidsjobb. Och i år fyller du 29. Hur känner du dig nu då?
Alltså jag känner mig som en helt annan människa. Men jag känner mig absolut inte vuxen. Känner du dig vuxen?
Nej.
Jag tror inte man ska känna sig vuxen. Jag tror inte att det är jättebra. Utan jag tror att det är positivt att ha med sig det här lekfulla, lite flummiga in i vuxenlivet också. Så jag tror inte att jag någonsin kommer känna mig vuxen.
Nej, det är sant som du säger. Jag är 41 ju. Mm. Jag känner mig inte heller. Jag vill nog inte det heller.
Nej.
Men du har ju gjort ganska vuxna saker som jag inte heller har gjort. Till exempel att anställa.
Mm.
Hur var det första gången?
Det var läskigt, men det kändes också så rätt. Det kändes som att med den här personen ska vara med på den här resan. Vi behöver honom. Så jag kommer ihåg att det var Julia och jag som gick runt där i fabriken och bara, men nu tar vi bara fram ett anställningsavtal och gör det här. Och sen så gjorde vi det. Och det kändes läskigt, men samtidigt så tror jag inte att vi hade varit där vi är idag om vi inte hade gjort det. Så
det var rätt beslut.
Precis, sen efter det så har det varit mycket lättare att anställa folk.
Jag läste ett Instagram-inlägg där du skrev om en resa till USA förra året.
Mm.
Vad var det du gjorde där?
Jag fick ett fellowship via US Department of State och World Chicago som heter White Tilly. Så då fick jag åka till, först hade vi lite delar online och sen så fick jag åka till USA i 5 veckor. Så det var en vecka i Chicago. Sen så var det 3 veckor i Denver, Colorado. Vi blev placerade i olika hubbar. Så vi var 60 entreprenörer som blev placerade i 8 olika hubbar tror jag. Och sen sista veckan var en closing conference i Washington DC. Så det vi fick göra, först var det i samarbete med DePaul University i Chicago. Där vi fick gå lite kurser och så. Och sen så blev vi placerade som fellows i host companies. Så vi fick jobba för ett amerikanskt bolag.
Mm. Var hamnade du?
Jag hamnade hos ett bolag som heter McKinna, som är en app. Som trycker mycket på så här hållbarhet och hållbara produkter. Det är för, alltså det är livsmedel som de marknadsför via appen. Och sen så på slutet så var det liksom bara att vi fick träffa lite representanter från State Department. Så det var en closing conference och sen så samlades vi liksom allihopa och det var jättehäftigt. Alltså det känns overkligt att jag fick göra det.
Ja men och ditt inlägg gjorde ju mig så nyfiken också. För att du skrev bland annat att du lämnade Sverige, eller när du lämnade Sverige så trodde du att du skulle komma tillbaka liksom upplyst med ny praktisk kunskap om hur du driver ditt företag. Men så hände inte det. Och istället började något hända inom dig. Mm. Att det kändes obehagligt i början. Men så kom det till en punkt där du inte kunde motstå det längre. Vad var det som hände?
Alltså egentligen så tror jag att det började i april 2022. Där jag fick en känsla av att okej, den här personen som jag har varit, för det kändes som att jag liksom hade fastnat lite mellan den jag var när jag var yngre och den jag hade blivit. Jag hade liksom inte blivit den personen helt och hållet än, utan jag hade fortfarande de här tankarna och rädslan. Och ja, det var mycket. Jag höll tillbaka väldigt mycket. Och då kände jag i april 2022 att så här, jag ville göra stora förändringar i mitt liv. Och jag såg också att alltså, vi som människor har så enormt stor potential, men jag tror att många av oss hämmar oss själva. Det kan delvis bero på hur samhället är uppbyggt eller vad man har haft för uppväxt, men att vi liksom säger till oss själva att det här går inte. Och vi låter den där rädslan ta över. Och då kände jag att okej, jag vill göra de här förändringarna. Och jag började göra dem. Sen under hösten så körde jag fast helt. Då tog tankarna över. Och det var så här, nej, det här kommer inte gå. Det här kommer absolut inte funka. Du borde inte ens försöka. Mm. Och det låste sig helt och hållet för mig. Alltså det var både personligt och med alltså bolaget. Jag hade inga nya idéer. Jag hade bara, min magkänsla sa liksom en sak. Men jag vågade inte lyssna på den. Så jag bara satt fast. Och det var jättejobbigt. Och sen så fortsatte det så fram till våren. Och så åkte jag helt plötsligt till USA. Där jag liksom var såhär, vem är jag nu? Jag jobbar för ett annat bolag. Och sen så hade jag mycket dödtid. Jag bodde själv i ett främmande land. Jag hade ju de här entreprenörerna som hade gjort liknande resor med mig. Och jag började ifrågasätta så mycket. Och det var liksom så mycket som kom upp till ytan. Och jag tror att det var under den resan som jag verkligen insåg... Alltså vi hade mycket så här pitch competitions och så, där jag fick pitcha om Vegan Delights. Och jag bara insåg vad mitt syfte, alltså mitt kall var. Och hur Vegan Delights var en produkt av det. Och jag hade liksom inte satt ihop de här pusselbitarna tidigare. Men det kändes liksom så mycket större än bara choklad. Alltså det kändes som att, oj, okej. Och då fick jag bara ett helt annat driv i mig liksom. Sen så hade jag ju alla de här entreprenörerna och vissa av dem hade ju också kört fast och det var liksom mycket vi kunde prata om, så det var jättehäftigt.
Kunde du vara öppen med det i stunden där?
Ja, det kunde jag. Och sen så när jag kom hem så behövde jag ju implementera alla de här förändringarna. Och jag insåg liksom, alltså en sak som jag tänkte var att om min, jag brukar kalla det för inner bully, säger att om jag vill göra något och min inner bully säger att så, nej men det här kan du inte göra, då ska jag göra det. Det kanske tar flera år, men jag ska lära mig göra det. Det är liksom, varför inte? Jag tror att det gör så otroligt mycket att liksom träna upp hjärnan på det viset.
Och vad kan det vara rent konkret som du har nu framför dig?
Alltså, du tänker alltså förändringar.
Ja.
Alltså det är... Det var en jättekonstig grej. Jag började löpträna.
Mm.
Alltså varje dag så tänkte jag... För jag har alltid tänkt att nej men jag är inte bra på det här. Det är inte roligt. Men det är för att jag är inte bra på det. Jag kommer aldrig klara av det. Men vem har sagt det? Alltså varför skulle jag inte klara av det? Och det i sin tur har lett till att jag liksom har tänkt att okej... Men det här, typ när det gick väldigt dåligt för Vegan Delight så tänkte jag att... Ja men okej, nej jag löser det. Alltså det blir liksom, jag tror att det är ett helhetstänk. Att man får bara våga göra saker. Det kan vara små saker som att skicka ett meddelande eller ett mail eller att ringa ett samtal. Och sen så kan det också vara, ja men träning. Men jag tror att om man liksom tänker så rent generellt så tror jag att det påverkar en väldigt mycket.
Vilken tur att vi pratar med dig efteråt nu då.
Jo, precis.
än för ett år sedan. Vad hade det varit om du blickade tillbaka dit då? Vad var det för, eller vad blir det, 2 år sedan ska vi säga. Vad var det för person vi hade pratat med då?
Jag tror att jag liksom inte litade på mig själv. Och nu gör jag det. Det är liksom, jag ser helheten. Och det är, jag har bara en helt annan, jag vet inte. Det är väldigt svårt att säga. Sen så har det varit extremt tufft trots det här. Men det känns som att mitt liv är i rörelse. Och det, alltså jag hade verkligen kört fast innan. Och det är så skönt. Även om det kan vara mycket kaos. Vi har ju haft ett helt, alltså 2023 var helt, helt galet. Men det, alltså, det går framåt. Och ibland går det bakåt, men sen så går det framåt igen. Och det är liksom i rörelse. Och det är så mycket skönare än att sitta fast.
Det känns som du har förändrat dig en del nu under den här resan. Vilken typ av företagare är du nu?
Det är liksom, jag känner att... Tidigare så kändes det som att om något hände och det gick dåligt för bolaget på grund av det, då kunde jag inte ens komma på en lösning för att jag liksom hade tappat det där. För det kändes, och det var många runt omkring mig också, typ så här, många släktingar och så, som sa att nej men nu är det dags att lägga ner. Sen så hade jag min investerare Niklas som är världens bästa. Och han var ju alltid så här, nej men jag tror fortfarande på det här. Och det gjorde väldigt mycket för mig. Nu känner jag att så här, men saker och ting går att lösa. Vi hittar lösningar. Och det finns alltid utrymme att förbättras. Och att liksom, ja men göra bättre och testa igen. Och jag känner inte, min magkänsla säger inte att det är dags att sluta med Vegan Delights för att några askar inte kommer i tid. Utan det är liksom bara att fortsätta och lösa det på bästa sätt.
Är det någonting jag har glömt att fråga dig om?
Jag tror inte det.
Tusen tack för att vi får hälsa på dig här i Uppsala och fortsatt lycka till med företaget.
Ja, men tack så jättemycket.
Du har hört Starta eget-podden. I det här avsnittet var det Maja Stina Skarstedt som intervjuade och det var jag, Henrik Skarstedt, som spelade in och klippte.